Nu, precis. Den ska ha några sekunder på sig. Ja, dödshjälp och det slutande planet alltså. Dödshjälp anses ju vara liksom en absolut sista utväg i slutet av en människas liv. För att hon inte ska behöva plågas för mycket. Men det slutande planet lever tydligen sitt eget liv. Dödshjälp eller eutanasi så betyder ju att en läkare injicerar ett dödligt ämne så att patienten dör. Assisterat självmord är när läkaren bara skriver ut ett dödligt preparat som patienten sen själv tar då vid ett tillfälle senare som han eller hon själv bestämmer. Och i Sverige är ju det här inte lagligt, men faktum är att det numera finns en majoritet i riksdagen som är för en utredning. Efter att Centern nu på sin senaste stämma nu i höst bara för någon vecka sedan har svängt i frågan så är det bara KD och Socialdemokraterna kvar som fortfarande är emot. Och även om Sverige då inte tillåter dödshjälp så har det ju förekommit i praktiken. Till exempel 2019 så dömdes en 62-årig man till fängelse i 1,5 år för dråp. För han hade hjälpt sin svårt sjuka fru att begå självmord. Hon var sängliggande på grund av muskelsmärta vid den här sjukdomen ME. Och hon ville själv dö också. Så det var liksom frivilligt från hennes sida. Och läkaren Staffan Bergström, han hjälpte 2020 en man med sjukdomen ALS att begå självmord då med sömnmedel som han själv tog. Och Bergströms syfte med det här så var ju att saken skulle prövas i domstol. Och ifall han vann då så hade han ju kunnat kringgå riksdagen och legalisera dödshjälp via domstolsbeslut istället. Men det här misslyckades ju och han blev istället fråntagen sin läkarlegitimation som han nu har överklagat då. Och lagstiftningen kan ju se lite olika ut, men exempel på länder då som antingen har dödshjälp och assisterat självmord eller bara assisterat självmord så är Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Tyskland, Kanada, Nya Zeeland, Colombia och vissa delstater i USA och vissa delstater i Australien. Frankrike och Portugal har lagförslag på gång som ännu inte har gått igenom. Oregon-modellen är ju den modell som åtminstone hittills har promotats mest i Sverige. Och den legaliserades 1997 och som namnet säger så härstammar ju den från delstaten Oregon i USA. Och den tillåter endast assisterat självmord. Och den sägs ju vara en så gott som vattentät modell på grund av strikta restriktioner, men det finns många problem. Men de restriktioner som finns så är följande, eller kriterier heter det. En muntlig begäran ska göras vid 2 tillfällen och det ska gå minst 15 dagar mellan de här 2 tillfällena. Sen ska en skriftlig begäran undertecknas och den ska vara i närvaro av 2 vittnen. Och minst en av de här vittnena måste stå utanför släkten. Tredje kriteriet är en bekräftad diagnos med en förväntad livstid på 6 månader kvar då i livet. Fjärde kriteriet är en psykiatrisk undersökning för att bedöma om patienten är beslutskapabel. Skulle patienten inte då bedömas vara beslutskapabel så ska det vara en ytterligare psykiatrisk undersökning som kriterium nummer 5 då. Sjätte kriteriet är att läkaren ska informera om alternativa vårdmetoder som till exempel då hospice, smärtlindring, palliativ sedering, det vill säga att patienten får sova inslutet och så vidare. Och 7:e kriteriet är att läkaren ska be. Han får inte uppmana eller råda patienten, men han får be patienten att berätta för en nära släkting. Och just samtliga de här har ju brister, och det har också fuskats med de här enligt Claphams rapport från 2017 då, som heter Hotet mot värdigheten. Och läkare kanske har skrivit ut de här pillerna som efter bara en vecka. Och framtidsprognoser är också väldigt opålitliga. Enligt den här palliativläkaren Mikaela Lutman, hon är sakkunnig i dödshjälp hos oss, så hon säger att läkare är duktiga på att förutse en nära förestående död. Men prognoser på 6 månader framåt i tiden så slår väldigt ofta fel. Och sådana saker som rädsla, rädsla för smärta och isolering och mental ohälsa som depression, så det borde enligt Lutman automatiskt leda till att patienten bedöms ej beslutskapabel. Men så är det ju inte i praktiken alltid. Tvärtom så är det ganska vanligt att det är just sånt, rädsla för smärta eller att ligga anhöriga till last, som är en anledning till att patienter begär dödshjälp och också beviljas. Ytterligare problem då är ju att utskrivna medel tas inte. Patienten har kanske ångrat sig. Och var finns de medlen då? Vad händer om de hamnar i fel händer? Och sen att svårt sjuka kanske inte kan ta pillren själv eller svälja dem själva. Och då måste de ju få hjälp av andra. Och det här är ju mot regelverket för assisterat självmord. För kriteriet är ju att man ska kunna ta det själv. Och hur ska man då veta att patienten inte har övertalats eller tvingats ta de här pillren? Och enbart en bråkdel av komplikationerna så rapporteras inte. Och det är på grund av patientsekretessen. Men också för att en läkare är ju inte alltid närvarande. Varken när den här patienten tar preparatet eller vid dödsögonblicket. Så man känner helt enkelt inte till komplikationer, och därför är det ju lätt att säga och kanske påvisa också att det förekommer inga. Men komplikationer som faktiskt finns dokumenterade så är till exempel kräkningar, ångest, förvirring, aggressivitet, smärta och så vidare. Sen kan det ta väldigt olika lång tid innan döden inträffar. Allt mellan några minuter till flera timmar. Det finns exempel på fall där det har tagit 100 timmar innan patienten dog, det vill säga över 4 dygn. Och 2022 blev det lagligt även för patienter utanför delstaten Oregon att få assisterat självmord. Men dock har det ju enligt uppgifter från anhöriga pågått även innan dess. Och dödshjälp och assisterat självmord är alltså ingen garanti för att döden blir lugn och värdig enligt de här exemplen då. Och i september 2021 så publicerades en artikel i tidningen The Spectator. Där en amerikansk läkare faktiskt lyfte möjligheten att döden genom assisterat självmord inte är fridfull och värdig, utan snarare kan handla om en sorts drunkningsdöd. Och den här läkaren hade ju närvarat vid avrättningar av fångar på amerikanska fängelser och sen även också vid deras obduktioner. Och han konstaterade att lungorna efter avrättningar så vägde dubbelt så mycket som normalt. Och han menade att det beror på att lungorna har varit vätskefyllda och att avrättningar med injektion alltså inte bara innebär att fångar somnar in, utan att de dör genom en sorts drunkning. Och avrättningar och assisterat självmord är inte samma sak, går ju inte till på samma sätt. Men enligt den här läkaren då så används samma grupp av preparat vid avrättningar som man i 80% av fallen använder vid assisterat självmord med Oregon-modellen. Så han hävdar ju att försiktighetsprincipen måste tillämpas och att länder avstår från legalisering av assisterat självmord. Och den här läkaren arbetar ju också aktivt för att avrättningar genom giftinjektion ska helt förbjudas i USA. Och slutande planet är ett begrepp som betyder att betyder att när man en gång har öppnat dörren för dödshjälp eller assisterat självmord, så kommer det bara att utökas. Fler grupper kommer att omfattas, och de kriterierna som redan finns så börjar man tumma på, oavsett om man har ändrat lagstiftningen eller inte. Så dödshjälp blir inte längre den här sista utvägen i livets absoluta slutskede, utan kommer med tiden att gälla barn och unga, patienter utan dödliga sjukdomar men som har psykiatriska eller neurologiska sjukdomar, funktionsnedsatta eller bara när man uppnått en viss ålder. SVT sände ju 2021 det här programmet Mötet, där journalisten Elisabeth Sandlund från Dagen samtalade med en annan Elisabeth. Hon var en svensk pensionerad läkare som bodde i Frankrike och som skulle till den här dödshjälpskliniken i Schweiz för att avsluta sitt liv då med assisterat självmord. Och vilket hon också sen gjorde. Hon är död nu. Och hon var fysiskt frisk, intelligent, vältalig kvinna på 84 år. Men hon hade allvarliga problem med synen. Och det hade alltså kvalificerat henne för assisterat självmord, eftersom livskvaliteten inte var densamma som tidigare när hon till exempel hade kunnat läsa mycket. Och i Schweiz har ju assisterat självmord har varit lagligt faktiskt sedan 1941. Och där hade en läkare 2017 då helt på egen hand beviljat en fysiskt frisk kvinna assisterat självmord eftersom hennes man var svårt sjuk och de här två ville dö tillsammans. Och enligt regelverket så måste ju läkaren konsultera en annan läkare också. Det hade ju den här läkaren inte gjort, så han dömdes till 4 månaders fängelse. Men efteråt så sa han att han inte ångrade sig, utan skulle han göra det på nytt så skulle han ju bara se till att konsultera en annan läkare då för att slippa fängelse. I Nederländerna, där legaliserade man både dödshjälp och assisterat självmord 2002. Där fick en 63-årig man dödshjälp 2013, för han bevade för pensionärslivet. Han hade varit en arbetsmyra som knappt hade unnat sig någon semester och kunde inte tänka sig ett liv utan att ha ett arbete att gå till. Och en 74-årig kvinna dödades genom dödshjälp 2016, trots att hon hade som spjärnat emot. En anhörig hade hållit fast henne för att den här dödshjälpen alls skulle gå att genomföra, så den ansvariga läkaren så friades i domstol 2019. Mycket möjligt att ni har läst om det här. Jag vet att Världen idag har skrivit om det. I Belgien legaliserades dödshjälp 2002. Och där har spädbarn mot regelverket dött genom dödshjälp. En fysiskt frisk 23-årig kvinna fick dödshjälp 2022. För hon led av posttraumatisk stress efter det här terrordådet på flygplatsen i Bryssel 2016. Och för några år sedan så friades 3 läkare i Belgien fortfarande för att de hade medverkat till dödshjälp för en 38-årig kvinna som också var fysiskt frisk, men hon hade autism och psykisk ohälsa. Och ganska nyligen i höst så rapporterades om en 36-årig kvinna som hon skulle få dödshjälp i sitt hem. Men eftersom hon inte dog av injektionen så hade 2 sjuksköterskor då kvävt henne med en kudde. Och obduktionen efteråt så visade ju också att hon hade dött just genom kvävning. Och fallet, det är polisanmält, så det utreds av polis just nu. Och Europadomstolen så fällde ju faktiskt Belgien 2022 för brott mot rätten till liv. En 64-årig kvinna. Hon var också fysiskt frisk. Hon hade fått dödshjälp 2012 utan att familjen visste om det. De hade inte informerats innan. Och hon var frisk men led av allvarlig depression. Och hon beviljades dödshjälp i en krissituation där en långvarig kärleksrelation nyligen hade avslutats. Och Belgien fälldes som sagt. De hade på flera punkter då brutit mot sin egen dödshjälpslag. Kanada legaliserade dödshjälp 2016 och den lagen har kritiserats för att vara ganska diffus och därför alldeles för öppen för godtyckliga tolkningar. Och just det där kan ju vara en anledning till att det slutande planet har gått väldigt snabbt där. Andelen dödshjälpsfall ökar varje år och det kommer fler och fler uppgifter om att det vårdpersonal som på eget initiativ tar upp frågan om dödshjälp. Trots att den här dödshjälpslagen säger att initiativen måste komma från patienten själv utan påtryckningar utifrån. Och i somras rapporterades om en kanadensisk kvinna som ringde till en jourlinje för att hon behövde hjälp mot självmordstankar. Men istället då fick hon förfrågan om hon hade övervägt assisterat självmord istället för att kön till psykiatrin var väldigt lång. Och det här då trots att dödshjälp på grund av psykiska problem inte ens är lagligt ännu i Kanada. Utan det finns förslag på gång och förväntas legaliseras först nästa år, 2024. Och en rullstolsburen veteran behövde en klättertrappa till sitt hem för att lättare kunna röra sig inomhus. Men hon fick också information om dödshjälp. Trots att det var inte vad hon var ute efter och inte ville heller. Och en tredje kvinna behövde ett särskilt boende på grund av elallergi. Men eftersom de inte kunde erbjuda något sånt boende så informerades hon också om dödshjälp då ifall hennes situation skulle bli outhärdlig. Och enligt regelverket som sagt så ska initiativ om dödshjälp komma från patienten själv helt utan påtryckningar utifrån. Samma regelverk gäller vid organdonation. Men en oproportionerligt hög andel av organdonatorerna så finns bland de som har dött genom dödshjälp. Och misstanken finns att de åtminstone indirekt kan ha påverkats att också bli organdonatorer. Att de eventuellt kan ha manipulerats till det genom att deras död då framställs som en möjlighet till ett sista hjältedåd om någon annan får leva vidare istället. Och samma fenomen har de konstaterat i Spanien trots att dödshjälp legaliserades där så sent som 2021. Och särskilt just då patienter med ALS, MS, psykiatriska sjukdomar så anses ju vara särskilt eftertraktade för organdonation eftersom deras inre organ är ju i bättre skick. Kanske helt friska till och med. Bättre skick än till exempel cancerpatienters. Och det som enligt den amerikanska läkaren Mark Comrade som besökte Sverige 2019 så har de faktiskt redan också börjat diskutera i Kanada om dödshjälp genom organdonation. Det vill säga en person som har godkänts för dödshjälp så sätts på operationsbordet, organen plockas ut och så inträffar döden då på grund av det. Och förstås med samtycke från patienten. Ekonomi är en faktor. Birger Schlaug som var tidigare han var i språkrör för Miljöpartiet. Han var tidigare för en utredning om dödshjälp. Men när han insåg att vården av dementa är den absolut dyraste vården så ändrade han inställning. För han insåg att det blir oerhört farligt för ett samhälle om ekonomi ska vara drivkraften för dödshjälp. Och dödshjälp är ju också billigare än palliativ vård också. Den svenska läkarkåren så är ju dock inte lika öppen för dödshjälpslagar som Sveriges riksdagspartier. Det finns ingen majoritet bland läkarkåren som är för dödshjälp även om andelen har ökat. Enligt Mikaela Lutman så är palliativa läkare, då precis som hon själv, de som är mest negativa till dödshjälp. Det vill säga ju närmare döden en läkare arbetar, desto mer negativa tenderar de vara till dödshjälp. Eftersom det är de som vet vilka möjligheter som finns och vilka förbättringsmöjligheter som finns med palliativa vården. Och de vet också hur viktig den här sista tiden kan vara. Och andelen läkare som själva kan tänka sig att delta på något sätt, det är ännu lägre än de som är allmänt positiva till dödshjälp. Det vill säga, det är lätt att kryssa i ett frågeformulär att man är hyfsat positiv till en så kallad värdig död för patienten. Men när de själva får förfrågan om de är villiga att delta, så är det inte lika många som är positiva längre. Och palliativa läkares erfarenhet så är ju ofta att patienter som till att börja med säger att de vill ha hjälp att dö när de just är i chock efter att ha fått ett besked om en allvarlig sjukdom. Så de vill inte längre det när de själva och deras anhöriga har fått tillräckligt med information om vilken hjälp som faktiskt finns att få. Plus att de har rätt att tacka nej till vårdinsatser. Och många kanske hellre vill vara hemma i lugn och ro istället för att åka in och ut på sjukhus för tuffa behandlingar som kan vara väldigt tröttande. De vill hellre vara hemma och få förstås smärtlindrande och sånt. Och Lutman berättade också om en kvinna som så länge hon var frisk så sparade hon pengar för att kunna åka till en dödshjälpsklinik i Schweiz när hon blev allvarligt sjuk. Men sen när det verkligen hände så då ville hon dock hellre till ett hospice och inte till Schweiz. Och den här möjligheten till palliativ sedering då, som sagt, att få sova in slutet, det sköt hon också upp så sent som möjligt. Och just den här samma Lutman och läkaren Torsten Mossberg, han är tidigare ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Så de har i debattartiklar oberoende av varandra understrykit att det är ovanligt att just ALS-patienter dör en kvävningsdöd. Och att läkare måste sluta skrämma just ALS-patienter. Och de hävdar att det är mycket vanligare att ALS-patienter dör i sömnen. Och det finns enligt Lutman och Mossberg också då hjälp att få även för de här i livets slutskede. Till exempel just då den här möjligheten att få sova in slutet. Och de flesta som Lutman möter i sin vardag som palliativ läkare så vill ju inte dö. Det är mycket vanligare enligt henne att patienten istället vill leva lite till, få en sommar till och så vidare. En stark livsvilja är enligt henne mycket vanligare än en önskan att få dö. Och samtidigt understryker ju hon att vi måste bli bättre på att acceptera att livet faktiskt kommer att ta slut en dag. Och att det viktigare är att vi lever tills vi dör och kanske inte i all oändlighet försöka förlänga livet in absurdum, sa hon. Och sjuksköterskor i Kanada, så de har också berättat att det är skillnad på stämningen i rummet efter en människa har dött genom dödshjälp. När någon har dött en naturlig död så upplever de att det liksom sänker sig en stilla frid ändå i rummet. Även ibland de anhöriga. Men efter dödshjälp så är det mera som en iskyla i rummet och också bland personerna som finns kvar där. Och samvetsfriheten då, det är också en viktig fråga i den här debatten om dödshjälp. Enligt förespråkare så ska ju det här inte vara en uppgift för vem som helst utan enbart för vissa certifierade läkare. Och det låter ju enkelt. Men det finns så många fler aspekter ändå. Till exempel måste icke-certifierade läkare då remittera till kollegor som de vet kommer att hjälpa patienten att dö. Och därmed säkert också uppleva att de åtminstone indirekt har ett ansvar. Och att de har deltagit. Och likadant med apotek och farmaceuter kommer de att mot sin övertygelse tvingas lämna ut preparat som de vet kommer att döda patienten de har framför sig. Och i alla länder där dödshjälp är legaliserat så har man börjat väldigt bra med samvetsfrihet och tillåtit det. Men i Kanada har man faktiskt börjat strama åt så att läkare nu tvingas hänvisa till nästa läkare som de vet kommer att bistå. Och hospice och privata sjukhus, till exempel katolska, så kan gå miste om statsbidrag i Kanada om de inte har dödshjälp också som en av tjänsterna i sin verksamhet. Och då kan man ju jämföra med hur det gick i Sverige med abortlagstiftningen. Då var ju jargongen ungefär som den är nu angående dödshjälp. Lagstiftningen skulle enbart gälla i vissa undantagsfall med abort också. Och samvetsfrihet var så självklar så man kanske inte satte tillräckligt fokus på den. Och samvetsfrihet finns alltså bara i förarbetet till abortlagen idag och inte i själva lagtexten. Och en motsvarande axelryckning så tycker jag att man märker idag också bland förespråkare till dödshjälp. De vill bara att dödshjälp ska genomföras och förutsätter att någon ska göra det. Och vem vet, i framtiden så kanske läkare också börjar anklagas för vårdvägran om de vägrar, om de inte vill ha någonting med dödshjälp att göra. Självbestämmandet. Under Almedalsveckan nu i somras så anordnade den här dödshjälporganisationen Rätten till en värdig död en paneldiskussion. Och där deltog då representanter från 4 politiska partier, nämligen från Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet. Och självbestämmande var just ett av deras gemensamma argument för legalisering. Och eftersom vi själva inte har bett om att få bli födda så måste vi åtminstone ha rätt att bestämma om vi vill dö, så hävdade en av paneldeltagarna. Och den brittiske läkaren då Callum Miller som Cissi också pratade om och som vi många gånger då hänvisar till i just abortfrågan, så har på sin hemsida Callums blogg ett långt inlägg om dödshjälp. Och i det inlägget så går han igenom många olika argument mot, men särskilt fokus la han just på frågan om självbestämmande. Och självbestämmande är som sagt ett vanligt argument av förespråkare. Men Miller menar att det aldrig tydliggörs varför just självbestämmandet skulle vara överordnat andra viktiga värden, som till exempel relationer, gemenskap, en gudstro och så vidare. Och västvärldens betoning på just självbestämmande så verkar inte heller ha gjort oss något mer nöjda med livet än andra. Enligt Miller så är det istället vanligare att vi i väst uttrycker att livet saknar mening. Och om nu självbestämmandet är så viktigt, så varför ska en dödshjälpslag innehålla några restriktioner överhuvudtaget? Varför ska lagen i så fall neka dödshjälp för till exempel barn, anorektiker eller bara människor som bara är allmänt trötta på livet? Och även om en dödshjälpslag å ena sidan skulle kunna innebära en högre grad av självbestämmande för någon, så skulle det ju å andra sidan istället beröva självbestämmandet från många fler. Att bestämma över sin egen död så angår ju nämligen inte bara en själv, utan det finns ju så gott som alltid anhöriga med i bilden. Och vårdpersonal som också berörs, ibland säkert mot sin vilja. Och det är enligt Miller dessutom en myt att legalisering av dödshjälp automatiskt leder till större valfrihet och självbestämmande. Vi människor är helt enkelt allt för ofta utsatta för olika typer av press för att vi plötsligt skulle vara immuna mot det när det kommer till dödshjälp. Många patienter skulle säkert känna sig pressade av omgivningen eller av vården att avsluta sitt liv istället för att känna sig som en börda för någon. Och det gäller ju människor med olika funktionshinder också, och av den här anledningen säkert så är det just handikapporganisationer som generellt är starka motståndare till legalisering av dödshjälp. Sen innehåller ju varje dödshjälpslag dessutom begränsningar i självbestämmandet. Till exempel kriteriet att patienten ska ha en kronisk eller dödlig sjukdom. Så inte ens dödshjälpslagarna själva stödjer ju argumentet om självbestämmande. Sen finns det ju många andra begränsningar i självbestämmandet som vi inte bara accepterar utan välkomnar och anser nödvändiga. Till exempel Miller angav sådana exempel som självvalda amputeringar, organförsäljning, dvärgkastning, slaveri och så vidare. Det är exempel på företeelser där vi välkomnar förbud istället för självbestämmande, även ifall de här företeelserna skulle ske med samtycke från de berörda. Så självbestämmandet vid dödshjälp så hyllas, men i verkligheten så måste ju patienten underkasta sig en hel rad av byråkratiska beslut innan det är någon annan då som har sista ordet om man ska beviljas dödshjälp eller inte. Finns det något att göra då? Eller är det kört? Måste vi bara acceptera att även Sverige kommer att gå den här vägen och legalisera antingen dödshjälp eller både dödshjälp och assisterat självmord? Och trenden går ju mot att fler och fler västländer främst legaliserar. Och de partier som vill ha en utredning så de vill ju förstås ha det för att det ska legaliseras också. Man tillsätter ju inte en utredning för att man inte vill att det ska legaliseras. Men i Finland så hade man faktiskt en utredning för några år sedan. Och den kom faktiskt fram till att man skulle satsa på den palliativa vården istället. Så där var det faktiskt lugnare några år med dödshjälpsdebatten. Men verkar väl lite så att, som att den är på väg tillbaka även där nu. Och det man konkret kan göra och som är väldigt enkelt är ju att gilla och kommentera på sociala medier så att det märks att vi är många som är emot. Och varför inte skriva debattartiklar? Vill man inte göra det ensam så kan man ju gå ihop några stycken och göra det tillsammans. Och kolla gärna på vår hemsida om du vill ha mer kött på benen i frågan. Och kontakta folkvalda kan man alltid göra och sätta press på dem. Det är väldigt enkelt att kontakta dem via mail. Man hittar både mailadresser och telefonnummer på riksdagens hemsida. Och vi kan också vara behjälpliga med sånt. Och sen har vi ju bön förstås som är det överlägset starkaste alternativet. Bästa vapnet vi har. Så tack igen för att ni har lyssnat. Finns det några frågor om det här då?